Och idag så tänker jag att vi ska liksom titta igen på den här bilden av församlingen som en kropp. Precis som jag sa så har kroppen många delar som sitter ihop. Och vi hör ihop med varandra. Och Bibeln talar om att det är Jesus som är huvudet för kroppen. Och grejen är ju så här att huvudet, hjärnan, styr ju liksom inte bara kroppsdelarna. Och till exempel att ja, men, sätt dig nu eller rör på armen. Ni vet, det går ju signaler hela tiden. Utan huvudet och hjärnan uppfattar också hur kroppen mår. Alltså bränner man sig så uppfattar ju huvudet där, hjärnan liksom. Så det går ju också signaler från alla kroppsdelar till huvudet. Det finns en ömsesidighet. Och det där ska vi titta lite grann på idag. Och då vill jag ta med er till en av Bibelns absolut kortaste versar. Och den versen hittar vi i berättelsen om Lazarus. Lazarus, han har dött. Han har två systrar som sörjer sin bror. Och Jesus, han får liksom höra talas om att Lazarus är sjuk och är liksom på väg till deras hem. Men Lazarus hinner alltså dö innan Jesus kommer dit. Så när Jesus och hans lärjungar kommer dit, då är liksom hela byn samlad i det här hemmet. Byn heter ju då faktiskt Betania. Och så möter Jesus och lärjungarna en av de här systrarna, Marta. Och när man läser den här berättelsen så anar man att Jesus verkade faktiskt ha en väldigt nära relation med den här familjen. Och också till Lazarus då, som har dött. Och så kommer Marta, en av systrarna, ut och möter Jesus. Och så förebrår hon Jesus och undrar varför han inte har kommit tidigare. Och så anar man en slags dubbelhet hos Marta. Dels den här förebråelserna. Liksom. Det står att hon säger så här till Jesus: om du bara hade kommit lite tidigare, då hade min bror levt nu. Och när hon säger det där så säger hon ju samtidigt att men jag vet att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och jag tänker att alla som har trott och sörjt på samma gång känner liksom igen den här dubbelheten. Tänk Jesus, om du ändå hade kommit lite tidigare. Tänk Jesus, om du ändå hade gripit in i den här situationen. Och samtidigt, men jag vill tro att du kan det. Och den här liksom ambivalensen, den här dubbelheten, tänker jag alla har. Alla som försöker sig på tro och liv på samma gång, då har man liksom stött på det här. Både tillit, besvikelse, framtidstro, förtvivlan. Allt liksom på samma gång på något sätt. Och det är där vi också hittar i den här dubbelheten hos Marta. Om du ändå hade varit här, Jesus, då hade det gått mycket bättre. Och så småningom, när vi läser berättelsen, då kommer också den andra systern ut till Jesus. Maria heter hon. Och hon säger exakt samma sak som sin syster. Ordagrant. Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Herre, om du ändå hade varit här. Vem har inte bett den bönen? Känner du igen där. Gud, tänk om du ändå hade gripit in. Då hade det sett annorlunda ut. Och mitt i den här liksom ganska kaotiska scenen, för det var ju så att på den tiden och i den här kulturen, när någon hade dött, dels har vi ju systrarna som sörjer sin bror, och i det så har de också förlorat sin försörjare, därför att de levde i en tid när det var mannen som försörjde. familjen. Och så finns det också gråterskor, för så var det. När någon dog så här, då kom det massa folk dit som bara var där för att gråta. Det var deras uppgift. Det finns fortfarande i en del kulturer idag. Och sen är det liksom grannar och vänner som sluter upp för att man vill trösta. Och så har vi också alla de som har kommit dit bara för att de vill se en liten glimt av mirakelmannen Jesus. Och mitt i det där kaoset av människor, av gråterskor, av tröstare och familjemedlemmar och allt som rör sig där, så kommer en av Bibelns kortaste bibelverser. Och den är så kort så att den är väldigt lätt att man missar den. Men den är oerhört mättad av hemlighet. Och jag vill läsa och ta er med till Johannes evangeliet kapitel 11, vers 35. Så har ni med era biblar, slå gärna upp och följ med. Vi läser ifrån Johannes 11, 35. Och då står det så här. Jesus föll i gråt. Det är hela versen. Jesus föll i gråt. Och jag tänker att det är en häpnadsväckande vers. För dig som sitter här i Betania kyrkan idag och tänker, Gud, du hinner nog inte med mitt lilla liv och mina små bekymmer. Därför att du, Gud, har ju hela världsläget att bevaka. Gud ska ju skapa fred i Asien och Mellanöstern. Han ska ju lösa klimatkrisen och dessutom har han följt upp med det politiska läget i Sverige. Han hinner väl inte med dig och mig och våra fattiga liv. Hur ska han kunna hinna med det? För han har ju väldigt mycket på sitt bord. Och så står det, Jesus föll i gråt. Och försök att se det här framför er i ett av världens minsta och obetydligaste länder. I en liten by med några enstaka familjer. Hemma hos två systrar som just har förlorat sin bror. Där står Gud med grus och damm på sina fötter och gråter. Hör ni det stora? Gud själv står med grus och damm på sina fötter och gråter i den här lilla byn. Och jag hörde någonstans att Betania, som är namnet på den här lilla byn, betyder de fattigas hus. Och där står Gud i egen hög person och så sörjer han. Mitt i de fattigas hus så sörjer han över sakernas och över världens tillstånd. Men han sörjer inte bara för världen utan han sörjer med världen. Han lider med familjer som splittras av skilsmässor. Han lider med människor som drabbas av etniska konflikter. Han förfasas över ohyggligheter som begås i länder där man förföljer kristna. Han delar de mest djävulska erfarenheterna och upplevelserna med människor i flyktingläger i Syrien. I romska husvagnsläger i Europa. Med kvinnorna i östra Kongo som våldtas. Och så tänker jag att han dessutom är så själsförmögen att han kan gråta med dig och han kan gråta med mig. Som kanske sitter här i Betania kyrkan på gudstjänst första söndagen i oktober. Eller som kanske lever i ett hus i Kumla och sliter med livet. Eller i ett radhus i Örebro. Jag kan inte bevisa det. Och jag kan förstå att om du är en skeptiker så kan du liksom bara avfärda det här som en inbildning. Och jag tänker att det är helt okej. Men för egen del, i en ganska svettig period i livet, med utmattning, sorg, förtvivlan, med panikångest, trasiga drömmar, begränsningar och läkarbesök, så har jag gjort en djup erfarenhet av att Jesus stått mitt i mitt liv med grus på fötterna och sörjt med mig och med oss som familj. Det är min djupaste erfarenhet. Att där visar Gud på något sätt sitt rätta ansikte. I 100 dagar med Jesus som Niklas Pienso har skrivit. Det är en andagsbok som har en liten text för varje dag och ett litet bibelord. Och det finns också en liten böneövning som man kan göra. Har ni inte läst den så är det ett tips. Och det här är jag berättat om förut, men jag tycker att det är så bra. I en av texterna så berättar Niklas, som då var pastor i Göteborg, nu är han pastor i Stockholm, så berättar han om den här brandkatastrofen som hände i Göteborg 1998. Det är ju länge sedan, men en del av oss minns den. Det var allhelgona helg. Och många ungdomar hade samlats till ett disco i en lokal på Hisingen i Göteborg. Och så var det några som blev sura. Och så ville de liksom förstöra festen genom att tända en liten eld. Problemet var att den här lilla elden utvecklade sig till en stor eld. Och 63 ungdomar dog. Och det här var ju såklart ett trauma för de som var med, för de anhöriga, men också för brandmännen och sjukvårdspersonalen. Och så blev Niklas som pastor inkallad att vara med på sjukhuset genom att stödja de anhöriga när de skulle identifiera sina döda ungdomar. Och då skriver han så här. När jag satt i kylrummet på Sahlgrenska, omgiven av kropparna av döda barn, minns jag att jag undrade vad jag skulle ta mig till. Vad betyder tron på Jesus när katastrofen rammar ens liv med full kraft? En sak lärde jag mig den där dagen. Jag har inte svaret på lidandets frågor. Tillvaron är full av lidande som drabbar skoningslöst utan urskiljning. Men jag insåg att det finns en närvaro som väger tyngre och betyder mer än allt lidande och död. Och det är Jesu närvaro. Det jag behövde den dagen var inte ett intellektuellt svar på lidandets varför, utan en närvaro som vägde tyngre och räckte längre än döden och branden. Det är den närvaro som finns hos Jesus. Han bär inte svaren på alla lidandets frågor, men hans närvaro betyder mer än lidande och död. Jesu närvaro är det kristna svaret på lidandets frågor. Det är egentligen inget svar, snarare ett inlägg i kampen. Och det där är också min erfarenhet. Att det enda som håller på något sätt, att leva och dö på, det enda som väger tyngre och betyder mer än allt lidande, det är hans närvaro. Det är att Jesus aldrig viker undan. Om du har varit med om sorg, så kanske du har varit med om många olika sorts bemötanden. Några möter dig med värme i ögonen och du kan ana att de har nog varit med om något liknande därför att de förstår vad det är du går igenom. Men så har vi också de som på något sätt nästan byter trottoar när man möts, därför att det handlar inte om att vara elak, utan det handlar om att man vet inte riktigt vad man ska säga eller hur man ska bemöta någon i sorg. De känner sig ganska tafatta. Och där tänker jag, Gud byter inte trottoar. Han väjer inte för din smärta. Han väjer inte för din oro. Han väjer inte för ditt hat. Han duckar inte för din besvikelse eller för din sorg. Utan Bibelns tydliga budskap, det är att han är där. Och han lever, han gläds, han hoppas, han sörjer och han drömmer med dig. Precis som den här pappan i dramat som vi fick se. Det kanske inte känns så. Ibland så kan han kännas förfärande frånvarande när man behöver honom som mest. Men Bibelns tydligaste budskap är han är där. Bara man får syn på honom. Och jag vet inte vad du bär på för gudsbild. Du kanske inte ens tänker i såna här banor, utan du kanske är allmänt skeptisk till att Gud överhuvudtaget finns. Jag vet inte. Det där vet ju bara vi var och en. Men om vi ska vara ärliga med varandra så tänker jag att vi nog är ganska lika. Att det finns alla möjliga prioriteringar i den här gudsbilden som du och jag bär på. Gud kanske känns som en diktator. Vår gudsbild kanske är att han är den frånvarande guden. Eller en mysfarbror som sitter uppe på ett moln. Och jag tänker att det här är ganska platta gudsbilder. Är det en ängslig gud? En gud som inte har förmågan att känna med oss och gripa in i våra liv. Och dagens budskap handlar om att Gud har stigit ner i vår värld. Han har kommit till oss precis sådana som våra liv ser ut. Det är en Gud med integritet. Han låter sig inte manipuleras. Han har koll på världen. Han har all makt. Men han kommer till dig och mig underifrån. Han är Gud mitt i det som är livet. Han är Gud mitt i skiten, om man ska säga så. Och när Jesus liksom brister i gråt i den här lilla byn i Betania, då är det inte vanmaktens gråt. Han sörjer inte för att han inte har något annat att ta till. Det är inte därför han gråter. Han gråter inte för att han har slut på idéer. När världen liksom håller på och brister och går sönder. Utan han gråter för att han är den mest medlidande som finns i hela tillvaron. Därför gråter han. Han sörjer med de här medmänniskorna som finns i den här byn. Han gråter inte för sig själv. Han gråter med dig och han gråter med mig. Och den här berättelsen om Lazarus, det är ju en sån här klassisk söndagsskoleberättelse. Det slutar ju med att Jesus uppväcker Lazarus ifrån de döda. Och så är det som liksom att hela historien om Jesus öppnar upp sig. Han är den som sörjer med oss, men han är också den som förmår förändra situationer. I en av alla de här adventsalmerna som vi sjunger i advent så finns det en strof som går så här. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Alltså han kommer till ditt och mitt sörjande liv, om det nu är så. Att du sörjer, att du saknar, att drömmar har gått sönder eller att du håller på att gå under. Så finns han där och han står med grus på fötterna mitt i ditt liv. Han gråter med dig, han tröstar dig, han lider med dig. Men det slutar inte där. Livet kan faktiskt få en annan gestalt när Jesus kommer dit. Och det här är ju bilden av hur Jesus är både och. Han är sann Gud på besök och samtidigt så har ingen varit så djupt mänsklig som Jesus. Och det här har ju den kyrkliga traditionen försökt liksom att beskriva det som att Jesus är både sann Gud och sann människa samtidigt. Jesus som sann människa kommer och sörjer med dig och mig. Men det är också Gud på besök som gör att inte ens döden går säker. Livet får annan gestalt. Han bryter i ditt mörker. Och vad skulle hända om du likt systrarna Marta och Maria bjöd in Jesus i ditt liv. In i dina bestyr. In i dina förhoppningar. In i din sorg, i din förtvivlan, i din ångest, i din krossade besvikelse. Vad händer då om du skulle våga göra det? Och min erfarenhet är, de här sista åren som har varit en hel del glädje och mycket kärlek och mycket omsorg från människor och väldigt mycket att vara tacksam för, men också att en och annan dröm i mitt liv har gått sönder. Det har ju varit att Gud mitt i allt det där, i drömmarna, i glädjen, men också i sorgen och oron och förlusterna, så har han varit där. Och vet du vad? Han har inte stått där liksom med militärstövlarna på och liksom kommenderat mig och liksom haft pekfingret i handen liksom så här för att på något sätt kolla upp mig i den här situationen. Det är inte min upplevelse eller min erfarenhet. Utan min upplevelse är att han med sand och grus på sandalerna har gått där mitt i våran familj och sörjt tillsammans med oss. Och han har skänkt oss frid. Och att han faktiskt har förändrat situationer genom sin närvaro och genom sin makt. Och det som händer när Jesus uppväcker Lazarus från de döda, det är ju att han skickar någon sorts signal. Han uppväcker ju Lazarus som ett sorts tecken. Och Bibeln talar ju väldigt mycket om under och tecken. Och då kan vi fråga sig, vad är det för tecken? Tecken på vad då? Jo, tecken på att en dag så ska Jesus om inte göra all smärta. En dag så ska han hela alla våra trasiga drömmar. En dag så ska han bryta med all ångest som finns i hela den här världen. En dag så ska han ge oss livet tillbaka. Kort sagt, Jesus kommer in i världen med medlidande och med makt. Och han kommer till ditt alldeles vanliga liv. Med dagishämtningar, med deadlines på jobbet, utmaningar i din familj, sjukdom, förluster, förändringar, stress, känsla av otillräcklighet, vad vet jag. Men han kommer in i allt det som är ditt liv. Och han kommer dit med medlidande och han kommer dit med makt att förändra. Och återigen, vad skulle hända om du precis som Maria och Marta skulle börja tala sant med Jesus? Att du säger, att du är ärlig med Jesus och säger, vet du vad Jesus, det finns en del situationer då jag tänker att om du ändå hade varit här. Säg det. Beda om det är så du känner. Ja, men jag vet ju inte om ens om man finns, kanske någon här tänker. Ja, men gör det ändå. Tala om ditt liv med Gud. Berätta för honom vad du är rädd för, vad du längtar efter, vad du har varit med honom, dina känslor. Och se vad som kan hända. För tänk om du är med om samma erfarenhet, att plötsligt så står Gud i egen hög person mitt i ditt liv och både skrattar och gråter med dig. Jesus känner med oss. Kommer ni ihåg i början tala om huvudet som uppfattar hur kroppen mår? Jesus vet hur du mår. Jesus vet hur det är i ditt liv. De signalerna går till huvudet, kommer fram till Jesus. Och han både sörjer med dig och glädjer sig tillsammans med dig. Och på samma sätt så får du och jag vara Jesu händer och fötter i församlingen. Vi får lyssna på varandra, vi får trösta varandra, vi får gråta med varandra, vi får glädja oss med varandra, fira ihop, vi får finnas där, vi får tala hopp in i varandras liv. Vi får vara bönesvaret in i många människors liv i församlingen. Vi kanske är den som besöker den som känner sig ensam och har talat med Gud om det. Vi kanske får skjutsa någon. Någon som har sagt till Jesus, jag vet inte hur jag ska få ihop det här. Och så kommer kanske du och kan skjutsa den eller hjälpa den personen praktiskt. Eller var den kan vara. Och för att vi ska kunna göra det här så tänker jag att vi inte bara kan tala sant med Jesus. Utan vi behöver också tala sant med varandra. Och för att göra det så behöver vi släppa på fasaderna. Vi behöver börja dela livet med varandra och säga som det faktiskt är. Ärligt. Och det kan ske i den lilla gruppen, i cellgruppen. Och finns du här som inte är med i en liten grupp och känner där jag skulle vilja finnas med i en liten grupp. För att dela livet, be tillsammans, läsa Bibeln tillsammans. Prata med mig eller David Axelsson efteråt så hjälper vi er att hitta en grupp. Jag tänker också att det här att få dela livet och tala sant om sitt liv också kan ske i ett själavårdssamtal. Och vi har ett själavårdsteam i församlingen. Håkan Wistrand är kontaktperson för den. Kontakta honom. Vi hjälper dig så att du får ett själavårdssamtal med duktiga människor som har tystnadsplikt. Jag tänker också att det kan få ske med några vänner i församlingen när ni möts. Dela livet, berätta hur det är, be för varandra, hjälp varandra. Och mycket av det här händer ju faktiskt i hemmen. Det är därför vi har valt att kalla den här serien för Hemma hos. Det sker inte framförallt innanför de här fyra väggarna. Det kan göra. För Gud, han kan verka också här. Liksom. Han gör det. Utan det sker framförallt i hemmen, på gatan, i vardagslivet. Och vi ska fira nattvard tillsammans alldeles strax. Och nattvarden, tänker jag, det handlar ju om det här. Både om att vi får komma till Jesus precis som vi är. Helt ärliga. Vi får lägga av alla masker inför Jesus. Det är för att han vet hur vi har det. Han vet hur vi känner. Han står redan mitt i ditt och mitt liv. Han har dött för oss. Han har tvättat oss rena. Han har förlåtit oss. Och vi får komma och ta nattvarden med frimodighet. Och nattvarden handlar också om att vi hör ihop med varandra. Precis som brödet är ett och vi bryter det och alla får en liten del av det. Så är vi ett fast vi är många. Och där får vi påminna oss om när vi firar nattvard att vi är ett. Vi ber tillsammans.